podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is it? Debris.
There's something strange with the engine.
I need a new pattern.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Save my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel.
Nu hör ni, mina vänner och dina vänner, Anna.
Mina vänner och dina vänner och våra vänner.
Våra vänner.
Alla pimvänner.
Alla pimvänner. Nu ska ni få höra historien om Braun GP. En av de sjukare sakerna som har hänt i Formel 1-historien måste man väl ändå få säga. När Braun GP, det har hänt mycket sjuka saker i Formel 1 historia. Men säsongen 2009, när jag lärde mig om det här. Jag tappade hakan många gånger när jag tittade tillbaka på historien, men säsongen 2009 är helt otrolig alltså, vad det är för någonting. Och det ska vi prata om idag i avsnittet under vinteruppehållet som vi kallar för Braun GP.
Men det som är mest roligt med det här, det är när du säger, för det är inte mer ett halvår sedan du pratade om säsongen när Jacques Villeneuve 97. Vann sin VM-titel 97 och sa jag tappar hakan. Det här är den mest makalösa F1-säsongen någonsin. Ja, har du verkligen sett den här säsongen?
Jag står fast. Det är, 97 är den bästa säsongen någonsin. 2009 är väl en av de sjukare säsongerna någonsin.
Men vad säger de 2008 då?
Jo, med The Gate efteråt där. Ja, inte på samma sätt som där. För här har vi...
När det ändå är så att Lewis Hamilton vinner VM-titeln i sista svängen i regnigt Brasilien och Felipe Massa är världsmästare egentligen. Men Timo Glock sladdar omkring. Vilket gör att Hamilton vinner titeln och Massa kämpar ju fortfarande för att få tillbaka den där titeln. Den säsongen är inte heller något fel på.
Nej, och Abu Dhabi-säsongen mellan Lewis Hamilton och Max Verstappen är det heller inget fel på. Men det är något annat än det vi ser säsongen 2009. Det är något helt annat det som vi ska prata om idag. För här har vi ett team som inte fanns när säsongen närmade sig. Och det är ett team som på fabriken går och liksom letar buntband som ligger på marken för att de tänker ah, men det där är värt 3,5 cent, och 3,5 cent är väldigt värda för oss. Varenda, man brukar säga varje korvöre matters, det brukar man kanske inte säga, varenda korvöre matters, men liksom summa summarum, varenda krona har en del att spela. Men här var det ju så.
Definitivt.
Braun GP.
Definitivt.
Och därför är den sjukare den säsongen än att vinna världsmästartiteln i en viss kurva. För att här är så många komponenter som vi måste liksom ta oss igenom från början. Så vi åker tidsmaskin tillbaks till året 2009. Och när vi nu har landat i 2009 så ska du berätta för mig, vart är vi någonstans i Formel 1-historien?
Ja, men vi är ju efter den här kurvan som Lewis Hamilton, där han tar sin VM-titel 2008, sin första VM-titel. Och vi är mitt i en ekonomisk katastrof över hela världen. Och det är inte bara Formel 1 som drabbas av den här. Även i rally-VM så drog sig fabriksteam ur. PG Andersson från Sverige som körde rally-VM då, han blev av med sin VM-styrning i den här ekonomiska kollapsen. Och Honda insåg ju att Honda hade haft ett team i F1 med bland annat Jenson Button som förare. Och det var ett team som inte gjorde några större avtryck i F1-historien. De gick inte så där jättebra. Men de hade värvat Ross Brawn, då från, som hade varit teamchef hos, eller hade varit teknikchef hos Ferrari tidigare.
Dynasti Ferrari, the dream team Ferrari.
Mm. Han hade slutat sitt jobb hos Ferrari för att fiska typ ett år. Sen kom han till, fick han jobbet som stallchef hos Honda. och skulle göra där jobba tillsammans med Nick Fry som kom från business-sidan. Men Honda inser att vi har inte råd att driva det här F1-teamet. Det kostar alldeles för mycket pengar. Så vi lägger ner.
Och då är det alltså finanskrisen 2008 där börserna bara råmegakraschar och som påverkar all världens ekonomi och en av de stora liksom, ekonomiska kriserna i modern tid. Mm. F1-historiemässigt så kommer vi efter Ferraris dynasti och Hamiltons första världsmästartitel, det är där vi finns.
Där vi finns och vi står inför en regeländring. Det är ju ofta så i Formel 1-historien att när något team har styrt eller regerat väldigt länge så kommer en regeländring. Och de här regeländringarna kan bero på olika saker som exempelvis att man ska få ner farten för det börjar bli för farligt. Och inför den här säsongen så har man återigen bestämt sig för att vi ska få dra ner farten. Vi ska minska på downforce och greppet i banan och göra sporten säkrare. Så man har gjort ett antal förändringar för då att få ner kurvhastigheten egentligen. Men Formel 1 är ju ett världsmästerskap i gråzoner.
Mm. Det har vi slagit fast ett par gånger. Och det här är ju vad som definierar den här säsongen. Att det är då, eller vi ska inte gå några hastigheter i för, eller några händelser i förväg, säger man. Honda, jag vill stanna vid Honda. Honda är ju ett av världens största bilmärken och det är en mega varumärke som då hade ett Formel 1-team, va?
Ett ganska dåligt Formel 1-team.
Ja, placerar det i dagens datum. Är vi Williams? Vi är inte Haas, eller?
Vi är inte på Williams, utan vi är snarare kanske Alfa Romeo. Mm. Alltså i slutet där av... Alltså man har tankar och ambitioner, men kanske inte riktigt kunnandet. Det är därför man plockar in Ross Brawn, för att hitta lösningen.
Ja. Och då när den här finanskrisen kommer så känner Honda att hålla på med motorsport kanske inte är riktigt helt rätt prioritering när vi har då si och så många hundratusentals människor som jobbar världen över med det här varumärket Honda. Då kanske vi ska fokusera på lite annat, för vi gör också bilar och även andra saker. Så då känner de att nej, det här med motorsport och racing som kostar hur mycket som helst, det finns viktigare saker, tänker de.
Mm, och det tänker de ganska sent under säsongen, för de jobbar ju ändå fram för att hitta en lösning. Och Ross Brawn är ju en smart kille. Och tillsammans med de här andra smarta grabbarna i teamet så har de ju hittat ett kryphål. Vi kallar det för en double diffuser, alltså en dubbel diffusor. Och det handlar om att man ska styra luftflödet under bilen. Och de använde sig inte av bara en diffuser, utan av två diffuser.
Och det här var då på gång, det här hade Honda redan på gång inför säsongen 2009, när Honda gick mot att starta säsongen innan finanskrisen liksom tog dem helt och hållet. Så gick Honda in mot den här säsongen och bara, vi har den här double diffusion som är i en liten gråzon. Vad jag hela tiden fram tills jag började läsa på om det här avsnittet alltid tänkt att en double diffuser var något annat som hade liksom hade med motorkapacitet eller liksom avgaser eller utblåssystem eller något annat rent så tekniskt att göra. Men det handlar alltså om en vindtunnel under i bilen.
Det handlar om att styra luftflödet, för att luftflödet ska ju... Allt inom en F1-bil handlar om aerodynamik. Hur snabbt, liksom hur man ska bli av med luftmotståndet på bästa möjliga sätt. Och så i det här regelverket då, så fick inte diffusorn synas från bilens undersida.
Då byggde de en på dubbel. Ett eget sätt, ja.
Mm, då byggde de en dubbel. Och det gjorde liksom att det bildades ett vakuum under bilen och pressar ner bilen mot asfalten eller mot underlaget, vilket gör att man ökar downforce och ökar hastigheten. Men Brawn var ju inte de enda som hade kommit på den här lösningen, utan det hade faktiskt både Williams och Toyota också gjort.
Mm. Men det som gör det intressant med hela Hondas då, kollaps är ju att de här personerna som jobbar inom Honda vet om att, hörni, här har vi hittat den här gråzonen, vilket kommer göra att våran bil som vi håller på och har utvecklat här, den kommer vara något helt jävla otroligt sett till vad ska man säga, de förutsättningarna vi har här. Om vi bara lyckas få en bil på banan med den här tekniska lösningen, då kommer vi kunna göra storartade saker. Och därför kände de inte bara så här att, jaha, Honda lägger ner, surt för oss, då skrotar vi den här bilen. Utan det fanns personer som då, vänta nu här, kan vi på något sätt komma runt regelverket så att den här personalen då, som har jobbat med den här bilen, med Honda som namn ovanpå, även fast alla fabriker finns i England och sådär. Hur kan vi på något sätt då få ta över det här?
Men för det är ju människor, det handlar om hundratals människor. Hondas enkla lösning på det hela var ju att vi lägger ner. Men det är hundratals människor som då skulle bli av med jobbet. Och de på den här fabriken då, där man har de här smarta människorna, de inser, precis som du säger, så inser de att vi har en bra lösning här. Men på något sätt så måste vi få ut den till banan. Och de pratade ju massa olika finansiärer för att försöka hitta en lösning. Men slutlösningen blir ju istället att Honda skulle ju ha betalt en massa pengar för att lägga ner teamet. För det kostar ju också att lägga ner en sån stor arbetsplats. Att man istället då betalar de pengarna till Ross Brawn och hans gäng. Låter dem ta hand om det här. Ja, istället för att lägga ner och betala pengarna till staten, eller vad man nu betalar för att lägga ner, så får ni, den här budgeten har ni att jobba med.
Och that's it, sen blir det inget mer. För sen drar vi åt helvete.
Sen blir det inget mer. Och då så gav Ross Brawn Honda ett symboliskt brittiskt pund. Så man säger ju i efterhand liksom att han köpte teamet för en pund. Lite så enkelt var det ju kanske inte. Men den symboliken finns ju där, och han tog över teamet. Men de första testerna, det var ju ingen Brawn-bil där. De hade ju ett hemligt test för att testa om bilen levererade samma siffror på banan som den gjorde i vindtunneln. För det är ju mer än 100 000 gånger i efterhistorien, det måste du väl ha lärt dig vid det här laget, som siffrorna i vindtunneln inte stämmer med det som levereras på banan. Vi behöver ju faktiskt inte gå längre än till Aston Martins uppdateringar under hösten 2023.
Men det är inte bara Ross Brawn som ligger bakom det här, men istället för att det är då som Honda, som är ett stort varumärke, en jättestor organisation, så är det några privatpersoner då som har varit involverade här som listar ut att, vänta nu, hur ska vi göra? Så det är några andra som då tar över det Honda egentligen skulle gjort.
Ja, Ross Brawn och Nick Frye framförallt.
Just det.
Är det som tar över. Det pratas ju hela tiden om Ross och Nick liksom, som tar över det här. Och de kommer inte till första testerna, de gör egna tester. Och Jenson Button har berättat för mig hur han liksom körde iväg ut på banan där för att göra testerna. Och, du vet, och han menar på att så, ja, men som vanligt så känner man efter och talar om att nej, men det här är inget bra. Det funkar inte, det överstyr, det understyr. Nej, det funkar inte alls. Det saknas, nej fy. Och ingenjören kliar sig i huvudet liksom och menar på, Jenson, du har gamla däck, du är näst snabbast av alla, de andra har testat hela vintern, vi gör vårt första test, typ håll snattran och
just
kör.
Det var det som var grejen, att Jenson Button kommer ut där för att de som bara tar mig på rätt sätt här, köpet är gjort för en pund, alla de här i fabriken, de får jobba vidare
tills något annat händer. De vet ju också om i det här läget att ja, vi har en bil som vi kanske kan göra ett test med och starta säsongen, men de har ju ingen aning om säsongen räcker ett race, fem race eller 15 race. Det vet de inte, för de har ju inga sponsorer. Det ser ut som ett legobygge när de kommer. Ja. De har liksom färre människor som jobbar med bilen än alla andra. Alla springer runt och gör liksom allting. Vi hjälps åt, det är lite mullimäck över det hela. Vi skruvar och vi fixar och får ihop det här.
Samma person som kanske är ansvarig för liksom framvingen kan också vara ansvarig för att fixa lunch till de andra i köket, för att man får ta vad man har där i teamet.
Ja, men lite så. Bara, men nu har vi en ny sponsor här, men vi klistrar på. Vi tar ett gammalt klistermärke liksom, och klistrar på det på bilen, för han pröjsade en liten summa här, så han kan få vara med på ett år. Oh, nästa race. Nej, men bort med det klistermärket. På med nästa. Inte riktigt så, men det är den nivån vi pratar om. De andra skrattar skrattar ju åt dem.
Ja, det är dit vi ska. Men namnet döps då efter Ross Brawn, som är då en av de här ägarna och grundarna av då det här teamet. Det går från att vara Honda multimiljardföretag till att vara en döpt efter en person. Då heter det Brawn GP. Och de här testerna då, som du snackar nu, det är Jenson Button och Rubens Barrichello, är ju två viktiga personer i den här historien också.
Mm, det är ju förarna. Och Button och Barrichello, de har ju egentligen ingen aning om de ska ha någon bil att köra. De testar ju och ser om det finns lösningar med andra team, men allting är ju stängt. Alla andra team har ju sina förare. Och då ska vi ändå veta att en sån som Button, han har jobbat ihop med Briatore bland annat. Så att det fanns ingenting. Så att de hade ju inget val. Antingen så gör vi det här eller så gör vi ingenting. Och jag tror till och med att det är så att Barrichello, han är inte ens kontrakterad för hela säsongen, utan han har någon slags race by race lösning. Så att det är ju en fantastisk prestation att de ens tar sig till starten i Australien. Det är till och med så att de liksom åker med EasyJet, så här billighetsflyg, för att ens ta sig till de olika orterna, för att de har verkligen inga pengar. De jobbar med buntband och samlar ihop grejer, för att de vet ju att den chansen vi har, det är ju att prestera så att det är någon som vill investera, så att vi kan få ihop ett team som någon annan kanske vill köpa sen under resans gång, så att vi inte skämmer ut oss här.
Men innan vi tar oss in i hela säsongen, jag vill bara ta oss till de här testerna där Jenson Button åker ut då. Är det då deras egna hemliga tester, eller är det den här stora officiella där alla överkör?
Nej, men först har de hemliga tester för att bara testa att bilen funkar, att bilen ger dem svaren som de har sett i vindtunneln att den ska ge.
Och att den håller.
Och att den håller. Ja, och sen kommer de till de avslutande testerna. Numera så är det 3 testdagar. På den här tiden så var det betydligt fler testdagar. Det var 3 testomgångar inför en säsongstart.
Och man körde inte i Bahrain då, utan man körde i Barcelona, va?
Ja, och Jerez.
Mm. Spanien i alla fall.
Mm.
Så då, när man kommer till de testerna, det är då där du nämner att Jenson Button kommer ut och bara, nej, men den här bilen, nej, den är understyrd, den är överstyrd, det här funkar inte, det känns inget bra. Hans känsla efter att han har kört de första varven är att, nej, jag vet inte riktigt, hörni, allihopa. Och de bara, ja, okej, om det känns skitdåligt för dig, så är det bra för dig att veta att du tycker att det känns piss, men du är näst snabbast av alla.
Mm, och du har gamla däck.
Ja.
Så att grejen är ju den att de går ju från att vara ingenting till att bli det teamet som alla tittar på.
Och det är ju någonstans här också så här, det är mycket snack i hela paddocken liksom om att det här teamet ska få överleva, för att det är någon slags motorfamiljen här. Alla vill ju att, alla vet ju om att det är ett gäng mekaniker, och alla, det är ju nästan så att de skramlar de andra konkurrerande teamen för att de ska tillåta Brawn att få inleda den här säsongen också, eller hur?
Ja, men,
på något sätt.
På något, ja, men så kanske man kan säga. Samtidigt så är ju alltså Formel 1 under den här tiden, det är ju ändå Ferrari med Luca de Montezemolo som var stor president och bara ville vinna efter det att de hade blivit bestulna på VM-titeln, vad de tycker 2008, året innan. Det är Christian Horner i Red Bull som är på väg upp. Alltså det är ju inga snälla killar vi pratar om. Det är ingen som verkligen gör någonting för någon annan, och i början så tycker man då att man försöker att hjälpa till, för de har ju exempelvis ingen motor, så McLaren går ju med på att de får använda en motor från Mercedes.
Just det, för McLaren hade ett exklusivt kontrakt att det är bara vi som får ha Mercedes motor, men då lämnar man lite dispens där.
Ja,
men
och Mercedes i sin tur, de är ju inte helt nöjda med McLaren, för det kommer vi ihåg från Spygate, den är inte jättekul, och de böterna som de fick betala, även Mercedes, för att Ferraris eller McLarens medarbetare hade fått hemligstämplat material från Ferrari. Det är inte Mercedes helt nöjda med. Mercedes är inte heller helt nöjda med att McLaren ska börja tillverka egna sportbilar och konkurrera med Mercedes på den marknaden. Så att det är så mycket runt omkring här som finns. Och Mercedes har ju redan börjat fundera på, ska vi kanske inte ta oss tillbaks som någonting annat inom motorsporten. Och då är ju Brawn GP och hitta ett nytt samarbete där väldigt, väldigt intressant.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och då kommer man in i de här testerna och alla då ser den här Braun GP-bilen. Alla andra Formel 1-bilar, de är liksom täckta från varenda millimeter med sponsorer och lappar och loggor för olika företag som ger dem pengar. Braun GP-bilen rullar ut och är kritvit. Och lite gul.
Ja, men det var det jag sa. Alltså, den ser ut som ett hemmabygge. Alltså en GP2-bil. Det är inget folk i depån. De har ju inte knappt råd att köpa flygbiljetterna för att ta sig till Australien. Förarna vet ju verkligen inte hur länge de ska köra. De anställda i teamet vet ju inte heller hur länge de ska vara anställda. Utan det är verkligen så här. Ja, men vi gör vårt bästa. Vi ser vad det räcker till. Och redan i premiären så ser vi ju vad det räcker till.
För där kommer de ut i ett kval då, förarna Jenson Button och Rubens Barrichello, där de blir etta och tvåa. Det här lilla teamet som alla förväntar sig, ja, köra runt och hoppa och liksom bli varvade ett par gånger per race, sätter sig som etta och tvåa, och det är Jenson Button etta och det är Rubens Barrichello tvåa. Barrichello är snabbast i första och andra delen och Button är snabbast i tredje delen. Så de är snabbast av alla i alla tre delar här.
Sektorerna där, ja. Ja, precis.
Och de är liksom mycket snabbare än de andra. Så då är det alltså efter kvalet till första racet 2009. Så det här teamet då som inte har några pengar, de har inga sponsorer, de är osäkra på att de ens skulle liksom klara av att ekonomiskt kunna leverera en bil som kan rulla ut under första helgen. Så står de som etta, tvåa före en Sebastian Vettel i en Red Bull och Robert Kubica i en BMW. Sen bakom är det Nico Rosberg och Glock och Felipe Massa, Jarno Trulli, Kimi Räikkönen och Mark Webber. Det är fina namn här. Och sen så kommer då det här racet och de då från ingenstans även vinner det här.
De tar en historisk dubbelseger. Ja. Men det är intressant när man tittar på resultatlistan efteråt och ser Button etta, Barrichello tvåa, båda kör för Braun GP. Trulli trea, Glock 4 för Toyota som också kör med den här dubbla diffusorn.
Men det är Braun GP som då uppenbarligen har lyckats överlägset bäst. Och sen så kommer de in i säsongen där och då är det ju liksom, tänker de, okej, nu har vi kommit in här och gjort kaos med Formel 1-världen för att vi kommer från ingenstans. Vi har inga sponsorer, men nu har vi i alla fall vunnit ett race. Hela världen kommer prata om det här. Kan vi få någon sponsor kanske så att vi har råd att fortsätta med den här bilen som vi tycker är kapabel att vinna världsmästartiteln?
Alltså, redan till första racet så har de ju en deal med Virgin och Richard Branson heter han väl?
Ja, han ser i alla fall, han ser historisk ut. Man tittar på honom och det är ett face man känner igen.
Det kan man ju säga. Och sen så är det då en massa lättklädda damer in till honom.
Som man kanske inte känner igen.
Nej, som ju har en stund i rampljuset och sen försvinner.
Men det är väl också en tidsangivelse att vi är på 2009, va? Att det var så man höll på.
Ja, men det är en
företagsamhetsvärldens rockstar var väl han.
Ja, men lite så. Skulle inte han ta folk till månen och grejer?
Säkerligen.
Också?
Dåtidens Elon Musk, fast han var för ett liksom multiföretag som Virgin var. Virgin var ju liksom medieföretag, det var ett skivbolag. De skulle konkurrera ut Coca-Cola också. Och höll ju på där med ett tag där, Virgin Records och allt det där. Men han kom ju då in. Men han vill ju äga teamet.
Han vill ju äga teamet, men det är kanske teamet inte riktigt intresserade av i det läget, för han kanske inte ville betala riktigt de pengarna som de ville ha för det teamet. Så de hittar en annan form av deal. Men det är ju verkligen så att han och Virgin syns på den här vita bilen. Och sen är det då, som jag minns det, så är det ju Jenson Button och hans pappa John i en rosa skjorta och gärna med Ray-Ban-glasögon som är med. Han är en gammal rallyklossförare egentligen och följde sin son överallt. Och sen så då Rubens Barrichello som är lite, han kommer ju från Ferrari, från en stor organisation där han har jobbat med Ross Brawn men också varit den killen som bar vattenflaskorna i stort sett åt Michael Schumacher. Så han ser ju sin möjlighet här att lyckas.
Och han, och det där är också en ganska viktig punkt i det här, att han just har varit den som har kört bakom Michael Schumacher, varit den som har fått höra på radion, trots att Rubens själv har varit snabbast, fått höra på radion: let Michael pass, vi sorry Rubens, men Michael, vi vet att du är snabbare än Michael Schumacher, men du får släppa förbi honom. Det kommer ju han, det är ju vad han har i bagaget när han kommer in här och då ser att men jag ska, det här kommer jag vinna, jag har den här bilen, jag kommer vinna. Men då har han Jenson Button mot sig.
Ja, och så börjar ju säsongen då med att Button vinner det första racet och går ju upp till skyarna, så det är en enorm succé i det här racet. Och sen flyttar man ju vidare från Australien till Malaysia.
Och även där är Jenson Button snabbast i kvalet,
ja,
och i racet.
Ja, men det som händer där är ju att efter ungefär halva racet så öppnar sig himlens portar. Det vräker
just det,
ner.
Det här är också otroligt.
Alltså det regnar ju, det är en syndafloden som kommer.
Det regnar så mycket som det såg ut som att det skulle regna när det här mordmolnet kom i Brasilien den här säsongen.
Ja, men typ. Det var liksom monsunregn och oska och blixtar som bryter det loppet efter cirka 30-31 varv någonstans. Och Button döms ju som segrare i det här racet.
Men det är också då att då sitter de med den där bilen och bara hoppas på att det här racet ska brytas. För att de har inte kommit så långt att de vet att den här bilen klarar av, att elektroniken i den här bilen klarar av regn.
Nej, de har ingen aning.
Så ratten då som Jenson Button sitter med, han sitter där och de väntar ju på besked. De sitter ju knäpptysta då och bara så här. Han bara så här, tar ut ratten och ser att den är fylld med vatten. Elektroniken är helt paj. De visste så här, de bara, oj då, vi kanske ska tänka på att vi måste laga den här, göra den här bilen så att den kan köras i regn också. Och ratten är fylld av vatten. Han kan liksom vända den upp och ner så bara rinner ut vatten genom all elektronik. Och då sitter de, om det där racet kommer att återupptas så är det ju kört för dem. För att den där bilen går ju inte att köra när det regnar.
Nej, men det är nästan som man ser att här, står med ett litet paraply liksom, och försöker att skydda. Och någon står det heller en vatten, en sån här ice bucket challenge uppifrån och ner. Men det finns ju inte chans, men de har ju ren tur att racet bryts. Button får ju bara hälften av poängen. Han får 5 poäng då istället för 10. Men det är ju tillräckligt mycket för att Brawn GP ska vara namnet på alla människors läppar.
Mm. För även i kvalet där så är Button snabbast, men Barrichello lite längre bak, så att det är ju Button vinner det där racet. Sen drar man till Kina och då har Red Bull vaknat lite till liv med en Sebastian Vettel som är på uppgång, för att det här är ju predecessor till Red Bulls då första dynasti. Så det är ju liksom de här tre som det handlar om. Det är Button, Vettel, Barrichello som man pratar om mest under den här säsongen. Sen kör man till Kina och det fortsätter ju gå bra.
Det är väl Vettels första seger i Kina faktiskt.
Ja, exakt. Första någonsin, eller?
Ja. Ja. Nej, inte Vettels första någonsin.
Nej, för den tog jag ju innan med Toro Rosso. Ja.
Men det är Red Bulls första seger.
Just det, som man tar med dem. Jenson Button blir trea, Barrichello fyra. Sen vinner Button nästa race i Bahrain, racet efter i Spanien. Och så vinner han även i Monaco Turkiet som kommer därefter, samtidigt som Rubens Barrichello då är tvåa. Mm. Och tvåa.
Den här i Monaco är ju lite intressant faktiskt. För att han parkerar bilen fel. När han ska parkera efter att han har vunnit så har han ingen koll på var han ska ställa bilen. Så han får ju springa tillbaks till prisutdelningen. Jag minns det här rätt bra, för jag låg faktiskt på BB med min nyfödda dotter och såg det här loppet på eftermiddagen där. Och han får ju, det blir som en hyllningskör när han får springa tillbaks. Det hade ju lika kunnat vara en golgata. Men nu blir det verkligen sån här, det är sån där målgång som man verkligen minns, för att han liksom, han kommer springande där som en vitklädd hjälte med den här, i den här fantastiska inramningen i en bil helt utan sponsorer.
Och det var väl för då att de inte förväntade sig, de var så orutinerade, så de bara så här, vart hur är det nu, man ska parkera bilen som etta, tvåa, trea där, och man ska göra det på något ställe som är framför prinsen eller vad det nu är av Monaco, den här rackaren Albert med flinten. Men, och då vet de inte vart de ska göra. Och de är euforiska att de har vunnit Monaco, vilket är ett legendariskt race att vinna. Så när vi kommer fram till Turkiet, som är race 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efter 7 race så har Jenson Button vunnit alla utom ett. Då kom han trea. Och det är väl ungefär här som det rent... det har ju såklart börjat... De andra stora bossarna har ju såklart börjat skruva på sig i depån under tiden.
Alltså vi snackar ju om Horner och Flavio Briatore och Luca di Montezemolo. Börjat skruva på sig är väl kanske ett snällt ord.
Ja, det har väl börjat mullra bakom kulisserna, och de här har ju liksom, om de inte var tunnhåriga innan, så har de slitit sitt hår och blivit tunnhåriga, för att de har ju listat ut att det här, det är något som inte står rätt till. Man kan inte komma från ingenstans och bara bygga en bil, följa samma regelverk som vi. Vi har de smartaste och bäst betalda ingenjörerna i världen. Hur kan de här komma och vara så mycket bättre än oss? Mm. Stora, stygga och sen då respektive bilmärke. Så det har ju hänt något här. Ungefär här när vi närmar oss Silverstone, då har det liksom börjat få lite effekt. För att här har ju folk börjat protestera och lämna in papper till FIA och säga det här och det här och det här, och hytta med näven och göra allt vad de kan på kostymnissebasis för att Braun inte ska få fortsätta vinna.
Ja, men sen så det du nästan glömmer bort här faktiskt, det är ju att Ferrari, den här stormakten, de försöker ju hitta en väg ut. De börjar bli förbannade, inte bara på att de inte har hittat samma lösning. Det är ju lite samma sak som nu när Red Bull har en bättre lösning, eller 2014 när Mercedes hade en bättre lösning. Men de börjar bli förbannade, för inte nog med att de inte vinner, de tycker ju också att de inte får tillräckligt mycket pengar för att ha den positionen inom Formel 1 som vad de en gång har. Och du har en ledning i Formel 1 som styrs av Bernie Ecclestone, som äger rättigheterna, och av Max Mosley, som är president i FIA. Det är två britter som styr allting och som ser till att Formel 1 får, och de själva naturligtvis, får pengar. Men teamen börjar tycka att de vill ju ha en större del av den här kakan, och vi kan inte bli överkörda på det här sättet. Det här är inte okej. Så Ferrari börjar ju hota med att hoppa av. Och det här är också någonting som jag minns, för jag minns det så himla väl, för det var runt midsommar. Jag missar midsommarfesten det året för att Ferrari hotar med att lämna Formel 1. Det är en jättegrej.
Ja, och det kan man ju också tänka. Jag gör den här jämförelsen många gånger. Tänk om det hade varit nu. Tänk om Ferrari hade sagt, nej, vi som liksom märke och team här, vi ska inte vara med, vi ska starta vår egen liga.
Men det kan de ju faktiskt fortfarande göra, för de har ju vetorätten.
Ja. Men det gör de ju inte.
Nej, inte just nu, men vem vet vad de gör om 4 år.
Ja. Men det, var det sjukt att de gjorde det då eller inte?
Ja, eftersom jag missade midsommarfesten. Ja. Jag fick inte hoppa små grodorna med min 3-årig son och nyfödda dotter. Nej, så det var ju en jättegrej.
Och det var nära att det här lyckades också.
Det var väldigt nära.
För att det var inte bara Ferrari.
Nej, utan...
Det var utbrett.
Ja, och det var ju så att teamen låg på en sida, FIA och Formel 1 på en annan sida. Och så knöt ju de, så var de lite fula såklart. Bernie Ecclestone har väl aldrig varit helt ärlig. Kan jag inte tänka mig.
Nej,
han har varit.
Det tror jag inte.
Nej, så han skriver någon slags kontrakt där med Braun så att de ska känna att de kan vara kvar i alla fall. Och det får ju de andra teamen reda på. För Ecclestone är ju polare med Briatore. Så då släpper man ju saker så som det passar bäst.
Jag är inte säker på min fakta här, men är det inte något sånt att det är så här avgörande att det är si och så många som måste välja att bryta ut eller inte? Och då följde på att Braun hade liksom valt sida, vilket gjorde att
Och det blev ju inte helt lätt där då för Braun. Men i slutändan,
Ja, Brom ville ju bara ha pengar för stunden för att fortsätta överleva och vinna den här världsmästartiteln. Egentligen hade de ju velat skita i det.
Egentligen så hade de ju velat skita i det och göra som resten av teamen, men han hade ju inte något riktigt val egentligen, för att ekonomin i det här läget var ju så pass dålig så att folk fick ju inte betalt. Nej. I teamet. Alltså det var ju, för hans del så handlar det verkligen bara om att teamet skulle överleva, och så fick han väl något halvt löfte av Mercedes att vi finns där för framtiden om ni nu rår hem det här.
At the end of the rainbow, här finns vi.
Ja, men lite så. Så det är ju en massa under bordet förhandlingar fram och tillbaka mellan F1, Formel 1 och teamen och Brown, för att man liksom ska få ihop hela den här. Det var ju jävla röra,
ja,
helt enkelt.
Ja, men, och du var inne på det här med flyga EasyJet. Det här är väl en sån intressant punkt med pengar kring det här Brown GP-teamet. Att de hade en kille som tankade. Alla team hade ju, man tankade ju på depåstoppen här och fyllde på bilen med. Här hade ju de en kille som bara sa, nej, det här kommer ju, det här kommer jag aldrig gå. Jag börjar jobba som rörmokare. Han slutade, han var ju med i början inför säsongen. Men sen så sa ju han att nej, det här kommer ju aldrig hålla, så att jag får titta vidare. Så han började ju jobba som rörmokare. Och då hade de ju då under första racet, så skulle de ju ha en annan kille. För den här bränsle/tankkillen, han sa ju upp sig för att de inte skulle överleva. Och så först, de tappade typ 6-7 sekunder under första racen, för att det var en kille som inte visste hur man tankade. Han fick inte ner liksom bensin i bilen under depåstoppen, så båda bilarna tappade jättemycket tid. Och då märkte de ju... Ja, och ändå vann de, ja. Men då märkte de ju att den här killen då, som hade jobbat heltid med att tanka Formel 1-bilar under depåstopp, han hade de liksom inte råd att ha heltid i teamet. Så han jobbade som rörmokare i veckorna. Mm. Och kom tillbaks under helgerna och var liksom signad för att bara jobba helg. Mm. Helgknegade som tankkille i Brown GP, vilket är otroligt. Men den här utbrytningen, då var det ju liksom, ena sidan var det Ecclestone Mosley, andra sidan så var det typ Flavio Briatore i liksom främsta ledet.
Ja, och framförallt Luca de Montezemolo med Ferrari.
Ja.
Och det är här någonstans som grejen ligger, för hade Ferrari stuckit, så hade ju F1 tappat all kraft. Alltså F1 behöver ju... Det är ju en väldigt konstig relation mellan F1 och Ferrari. De behöver ju varandra båda två. Men frågan är ju vad som är starkast.
Ja, de behövs för att växeldra. Och sen var ju det här en så tydlig kontrast. Att de var i Monaco, vann i Monaco. Och sen flög de då EasyJet hem med vanligt folk till England, som är liksom motsvarande Ryanair.
Men det måste vara rätt kul ändå.
Ja, så kommer de, har precis vunnit Monaco, Racens race, och liksom.
Ja,
och så åker de hem, så får de sitta liksom vanliga liksom ekonomiklass där bredvid, ja, någon bakfull britt som ska hem till Yorkshire och
snacka om folkets team liksom.
Vilket var lite coolt liksom. Men här då, det är ju här det börjar vända, både att alla de här teamen som då har lämnat in protester, och jag vet inte om det ordagrant är liksom rätt ord av mig att välja, men det är någon slags, inte rättegång, men det är någon slags FIA court, domstol, fast inte domstol, men som ska avgöra här nu om den här double diffusern är laglig eller inte. Och det är typ här någonstans som alla går och väntar på det här beskedet. Ska FIA säga, nej, det Brown GP har gjort här är olagligt, ni kommer bli av med alla poäng och det kommer skit.
Även då Toyota och Williams.
Ja, exakt. Eller kommer den anses vara, okej, det var en gråzon i systemet, skit också, ni var smarta som hittade den här lilla luckan och byggde den här bilen på det här sättet, men vi kan inte säga något, och det är det som händer.
Mm, utan de säger att vi kan inte säga någonting nu, men framöver får ni inte göra på det här, ja, sättet. Och det är en sån här vanlig FIA-lösning, det är, ja, inte första gången. Nej. Och antagligen inte sista heller.
Men där börjar det hända grejer också. När man har kommit halvvägs in i säsongen, ungefär lite kortare, när man är i Storbritannien på Silverstone, va? För där i Turkiet så är det den sista segern som Jenson Button tar den säsongen. Han har ju känt hela vägen fram hit att här kommer jag komma från ingenstans och vinna. Jag kommer vinna världsmästerskapet i Formel 1. Från att ha varit liksom, inte ens vetat att han skulle köra den säsongen. Och en Rubens Barrichello där bakom. Men här händer det ju grejer, för här vänder det lite. Alla andra har ju börjat fatta det här double diffuser-grejen och har under hela säsongen börjat skruva på det. Så här börjar Sebastian Vettel vinna, eller han har ju vunnit lite tidigare också. Vettel vann ju där i Kina 2, 4, 3, och sen vinner Vettel och sen så vänder mästerskapet lite, och Jenson Button, det börjar sätta sig i huvudet på honom, för att sen är han 6a, 5a, 7a, 7a, DNF.
Han kommer ju till Storbritanniens GP Silverstone som brittisk förare, leder mästerskapet till det, till den tävling som betyder allra mest för honom själv, där han har sett liksom Nigel Mansell vinna. Han har drömt om den där dagen, så på något sätt är det som att det blir nästan lite för mycket för honom, och han börjar att tänka, och tänka är ju inte alltid bra. Ibland måste man bara gå på magkänslan och nu kör vi. Men han börjar ju att tänka och fundera. Och där blir det väldigt jobbigt. För det är ju inte nog med att han tar sin sista seger där. Utan kliver vi sedan 2 lopp framåt lite snabbt i Ungern, så inträffar ju en fruktansvärd olycka. Där Braun GP också är inblandade. För det släpper en metallfjäder från Rubens Barrichellos bil som träffar Felipe Massa i huvudet.
Och den har vi pratat om
hjälmen.
Också. Den har vi har varit och nosat och nämnt den där händelsen.
Alltså man, på tv-bilderna ser man ju bara att det kommer någonting. Det är också så här lopp som jag har sett och som jag såg live. Den kommer ju. Och slår i hjälmen och han bara kör ut och kraschar. Och man tänker så, alltså, vad är det?
Ja, han kommer i full fart och så bara rakt fram där.
Barrichello had been on a last ditch attempt to make it into Q3 when a spring came off his car.
Oh, something is broken on my car.
Nathan.
Stay on the back.
You're all clear behind. You're all clear behind. Just have to bring it in. But it looks like something on the rear heave has collapsed.
Massa had already made it into Q3 and was just a few seconds behind the Braun. He went hurtling into the path of the errant spring and into the tyre wall.
Och det, han blir ju direkt medvetslös där.
Är det här, den olyckan hade kunnat sluta hur svårt som helst.
Både rent hur fjädern då som släpper från baken på Barrichellos bil, bara själva impacten mot skallen skulle ju kunna döda honom direkt, och även impacten när bilen kör in i barriären också.
Ja, det är liksom, han har ju en jättetur som överlever där. Och det som är intressant i ett längre, om man titta lite längre fram, så är det ju faktiskt där någonstans, för han kan inte köra mer sen det året, Felipe Massa, att han är väldigt nära att bli blind, han kan inte köra. Det är då som Ferrari får för sig att reaktivera Michael Schumacher, men Schumacher klarar inte G-krafterna, för han har varit med om en motorcykelolycka lite tidigare, så han är inte tillräckligt stark i nacken. Men det är då som Schumachers tanke på en comeback,
just det, ja,
överhuvudtaget vaknar till liv. För han är iväg och testar och inser det går inte. Men sen tar det ju inte många månader, tar ett halvår ungefär, innan han presenteras för Mercedes som förare till 2010. Så det här är återigen två sådana,
oh, wow,
stories som går i varandra. Vi har Braun GP, Ferrari, Massa, stora Ferrari-ikonen Michael Schumacher och kommande Mercedes.
Ja, wow. Det har liksom inte varit med i min kalkyl här. Men ja, så är det ju. Och sen så bygger man då om hjälmar efter det, tror jag också.
Naturligtvis.
Att det påverkar
så här. Ja, men så är det ju. Så är det ju med nästan alla olyckor. Att vi har Halo idag, till exempel, är ju också en konsekvens av den olyckan, precis som av flera andra.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och det sjuka här är ju också att så här, Brown, de har ingen aning om vad som har hänt när bilen står där. De får in Barrichellos bil och bara, oj jäklar, det saknas en fjäder här. Kan det vara vi, tänker ju de, för att man inte vet hur det går med Massa också. När de upptäcker att det har lossnat från hans bil, och så fattar de inte varför, för att ja, och det är ett litet team och allt sånt där. Men det sjuka är ju att här är ju också lite vändpunkten, för att här börjar det gå bra för Barrichello. I mästerskapet, i tävlingen mellan Jenson Button, Sebastian Vettel och Rubens Barrichello, som är de tre som det handlar om.
Mm. Ja, men det är ju så. Där får ju Barrichello, vars bil det var som släppte fjädern, han får ju någonstans här under sommaren. Där ser man ju också hur mycket det mentala. Alltså Button är ju på väg ner, för att han var så högt upp och tänkte att det här löser sig gratis. Men ingenting i livet löser sig gratis. Man måste ju jobba för allting. Och Barrichello som har varit nere, han ser ju en väg uppåt. Och han ser sina möjligheter. Och växer ju av allt det här. Och
ja, för Barrichello går i mål som tiare där racet i Ungern.
Men han vinner ju kommande.
Button sjua i Ungern. Men sen så faller ju Button. Han är ju fallit bak från Storbritannien och framåt. Men sen vinner Barrichello. Och då tar, det är hans första seger den här säsongen. Han har ju legat tillbaka i en bil som han bara, oj, den här bilen är mycket bättre än alla andra. Men jag vinner inte.
Nej. Antagligen också en mental grej. För han vinner ju sen då. Det är väl i Valencia som Europas GP körs. Där Barrichello vinner sin första seger i säsongens 11:e race. Det var en lång säsong, det var 17 race. Nu har vi, nästa år ska vi ha en, eller i år här 2024 har vi en säsong med 24 race, så vi tyckte att den här var lång med 17.
Ja, men ingen lyckas riktigt komma i kapp den här double diffuser lösningen på samma sätt som det här pytteteamet Brown GP gör. Men det är så sjukt att det är också, det är inte bara alla de här komponenterna och sen är det Jenson Button mot Sebastian Vettel, utan när man, ju närmare man närmar sig säsongsavslutningen, så är det Barrichello mot Button också i samma team liksom. Och sen Vettel där som kommer så starkt på slutet, för då har ju Red Bull liksom hittat det, och det får man ju facit på kommande fyra säsonger sen. Men det ser ju länge ut som att det ska bli Barrichello som vinner det här innan han får ett motorproblem och måste eller om det är att han får punktering. Det är något i de här slutracen som Barrichello går mot att få bäst placering av de här två, för Button är på väg neråt, innan det vänder då och Button placerar sig bättre än Barrichello de två sista racen och avslutar den här säsongen som världsmästare med en bil som inte ens existerade innan säsongen började.
Where is the champion in waiting?
The last three laps just felt the longest three laps of my life.
And now here comes Jenson Button, the 2009 world champion. Look at the relief, look at the joy.
Jenson crossing the line to take the championship in Brazil was more of a relief for me. I so badly wanted him to win the championship.
We are world champions! World champions!
I felt good to, you know, to be the first one there. It wouldn't have been the same after he went through to see his friends and his family, and so it was very good.
It was good to see so many grown men crying.
It was special. Very special.
It means so much to all of us because we've been through so much in the past.
Jenson Button, fist aloft, world champion.
I've spent 21 years working on reaching my goal, which is to be Formula One world champion, and I've achieved that now.
It's really amazing, and after the last few races I've had, this one makes up for it. That was just such an awesome race, and I'm world champion, baby. Yeah, that deserved it, that race.
Jenson Button, Formula One world champion. It seems a bit mad. How does it feel?
That sounds perfect. That sounds perfect. I mean, the last few races, as you probably know, have been a bit stressful for me. especially qualifying, but I personally think that that drive was worth being world champ. It was, I can't even speak.
Sum up your emotions if you can.
Nej, men den här historien har ju, den är ju egentligen, det är en...
Det är det som är så sjukt, att det blir, också ett, det blir också ett klimax. Det är en saga, och så kan man tänka sig, ah, men om man tittar på säsongen, hur den börjar, så ser det ut som att de kommer vara klara efter halva säsongen, för att de vinner ju allting och är jätteöverlägsna. Men det blir också drama och klimax i avgörande i slutet av säsongen.
Ja, men det är, sen så får också tänka på att det var ett helt annat poängsystem då än vad det är nu. Då fick bara de första 8 förarna poäng, och en seger gav 10 poäng. Idag ger ju en seger 25 poäng, och de första 10 får poäng, och vi har dessutom sprintrace. Så det var en helt annan tid med ett helt annat synsätt egentligen på Formel 1, och det är ju så mycket runt omkring under den här säsongen också, tänker jag, med 2009, efter den här ekonomiska kollapsen, McLaren som gör en riktigt, riktigt dålig säsong efter att ha varit världsmästare året innan. Det är ju faktiskt så att Hamilton tar bara 2 segrar som regerande världsmästare. För att de har helt kalkylerat. Bilen är ju nog det sämsta han har kört innan han satte sig i Mercedes.
Vet jag att de blev 14.
Ja, precis. Så är det nog det sämsta han har kört. Liksom. Och Ferrari blir ju också helt borttappade i det läget som Felipe Massa försvinner, för de förare de plockar in efteråt är ju några av de sämsta som F1-historien någonsin har skådat.
Och det är inte Nykter Fries.
Nej, det är Luca Badoer som har varit liksom testförare för Ferrari i hur många år som helst, som verkligen är, han tar inte en poäng. Han är urusel.
Och den här världsmästartiteln då är ju för ett team som har i princip gått på knäna men ändå flugit fram samtidigt. Det är Jenson Button 1, Vettel blir 2, Barrichello blir 3. Brawn GP, de vinner också konstruktörsmästerskapet. Och vad händer sen? För sen kommer stora, starka, visa musklerna och säger, hörrni, vi, här får
löften ska hållas, säger man som tysk, va? Så att Mercedes kliver ju in. Mercedes kliver in och köper teamet av Ross Brawn. Det måste vara hans livsaffär egentligen.
$1 till.
han köper det för £1. Och sen så säljer han det till Mercedes. Och han får dessutom stanna kvar som stallchef i det teamet. De värvar Nico Rosberg från Williams. Och Michael Schumacher återaktiveras i teamet för att bygga upp någonting då 2010. Sen tar det ju ett antal säsonger ända fram till 2014 innan Mercedes verkligen har en bil som slåss med VM-titel. Men målsättningen för Mercedes är ju hela tiden att göra det här till ett vinnande team. Och Mercedes återfinns ju nu i Brackley, i den fabrik som Brawn och som Honda hade. Och det är flera medarbetare som var med under den här tiden hos Brawn som faktiskt fortfarande finns hos Mercedes.
För det Mercedes som vi känner idag kom liksom ur det som Fågel Fenix reste sig ur askan från Brawn GP, skulle man kunna säga. Grunden till det Mercedes vi känner idag är Brawn GP som startade den här säsongen.
Ja, så är det ju. Sen måste vi komma ihåg att det har hänt en massa förändringar i teamet. Toto Wolff till exempel, han var ju inte med under den här tiden. Han kom in senare via Williams till exempel. Niki Lauda var inte heller med under den här tiden, utan det var då Ross Brawn och så var det Norbert Haug som var tysk från Mercedes som ledde Mercedes under början, och så var det Nico Rosberg och Michael Schumacher. Men jag vill ju fortfarande hävda att Michael Schumacher har varit väldigt viktig för Mercedes framgångar. Inte för de resultaten han levererade på banan, men för den struktur och för det arbete som han förde med sig in i det teamet. Så man lärde sig att jobba så som man sen gjorde för att vinna alla de här VM-titlarna från 2014 och framåt. Mm.
Vi börjar med det här avsnittet så sa jag att det här är den sjukaste F1-säsongen någonsin. Och efter att ha pratat om den så här så känner jag, ja, så är det. Det befäster ännu mer min tanke att det var så. Den är otrolig den här säsongen.
Ja, men det är den. I modern F1-historia är det nog en av dem.
Den har så mycket.
Sjukare. Ja, men den har, sen så tänkte jag också det, jag nämnde Luca Badoer där som fick kliva in för Ferrari. Han var så dålig. Så de värvade Giancarlo Fisichella för att köra i slutet av säsongen. Men Ferrari rasar ju fullständigt samman egentligen efter det där. Och frågan är ju, höll jag på att säga, om de har hämtat sig än idag.
Vi kan dra lite namn här bara. Det är lite roligt innan vi avslutar det här avsnittet bara. Hur det gick den här säsongen när man tittar på mästerskapet. Det är alltså Button 1, Vettel 2, sen Rubens Barrichello 3. Sen har vi även andra kombatanter, Mark Webber, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Nico Rosberg, Jarno Trulli, Fernando Alonso, Timo Glock, Felipe Massa, Heikki Kovalainen, Nick Heidfeld, har vi pratat om flera gånger förut också, Robert Kubica, Fisichella, Adrian Sutil också är ett namn som vi har pratat om några gånger, Nelson Piquet Junior, ja. Romain Grosjean kommer in här efter halva säsongen också och tar några 15 och 16 platser. Ja, det är ju en otrolig säsong som vi lämnar er med där.
Och notera att i säsongen 2024 så finns Fernando Alonso, ja, och Lewis Hamilton, ja, med på startlinjen. Och de var faktiskt med och högst delaktiga i den här säsongen 2009 också.
Ja, det är otroligt. Det har vi. Tack för det här avsnittet, alla ni som hängt med i tidsmaskinen till 2009. Nu kan ni ta tidsmaskinen tillbaka till dags datum. Tack för att ni är med oss.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something bad with the engine.
And you said you can't help with that.
What is this?
Tractor?
What is this tractor on track?
Set my balls,
man. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.